I Everdahl och Karlssons film TV. Mardröm på mellanstadiet. 1, 2, 3.
Achtung, fertig, los.
Vi har sett Oscar-nominerade Lärarrummet. Och så intriger på hög nivå i serien Makten.
Är det grå? Ta henne då.
Ta henne, vad menar du?
Till ministerposten.
Är fru Brundtland här?
Alla är upptatt av makt.
Vi må hålla stökkurs.
Glöm allt du trott om norsk arbetarrörelse. Dessutom guldtackor och klasskamp. Nicole Kidmans inte så hemliga sorg. Och så Matt Mikkelsen, kärvare och tystare än kanske någonsin. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna till köksbordet i Vasastan. Här sitter jag, Göran Everdahl. Och vilka sitter här med mig om inte Johan Andreasson? Hej!
Känner du?
C.G. Karlsson.
Hejsan.
Hej, hej. Vilket tråkigt väder.
Ja, alltså det är spöregn. Och det är så opraktiskt med spöregn. För man, då tar det ännu mer tid. Och man är lite sen som jag ofta är. Så man ska gå hemifrån, så måste man liksom tänka om när det gäller liksom garderoben.
Har du galoscher idag?
Nej, men jag har kängor. Men, nej, men liksom överhuvudtaget mycket snö. Och så, och som ofta blåser det ju. Då, det är inte alltid så enkelt att ha paraplyt uppe. För då liksom blåser det. Ni vet.
Om det jag har varit ute idag. Jag vet precis. Ja. Det är, nej, men alltså, jobbigt.
Irriterande.
Alltså jag tog ju för ovanlighetens skull bussen hit idag. Till stor del på grund av regnet. Och lite grann för att jag var lite sen med mina anteckningar också. Så fick jag typ 20 minuter extra hemma. Och...
Innebär detta att du inte får dina 10 000 steg idag?
Det kan det göra. Jag har faktiskt slutat att vara så ultra noga med exakt 10 000 steg. Jag är nöjd så länge jag håller mig någonstans i närheten.
Okej, okay. Men jag känner att du håller på att du är en sån frifräsare.
Jo, men jag vet inte om det är en liksom annalkande pension eller något sånt där. Men jag la ju först av med 5-2-andet och nu har jag börjat bli lite sådär liksom deg med promenerandet också. Det kanske slutar med att jag bara sitter framför tvn.
Jag tror det är dags för en intervention. Vad säger du, Sega?
Ja, nej, jag vill inte gärna kommentera det där. Jag tycker det är Johans privatsaker.
Vi har en liksom total frifräsare och sen så har vi någon annan som plötsligt har gått med i, inte vet jag, superliberala klubben. Jag känner bara att jag vill styra och ställa.
Men du styr ju här så att...
Ja, så där skulle jag säga. Men okej, okay. Apropå inte styra och ställa, du har valt ämnet för det här...
Alltså ämnet och ämnet, jag bara kom på här om kvällen att jag tycker det är kul att det finns numera nästan alltid ett ganska stort antal dokumentärer på SVT Play om film. Det kan vara om regissörer, det kan vara om filmstjärnor och filmrelaterade ämnen. Och jag tycker det är lite kul. Dessutom så är ju jag, alltså när det gäller ju så här gamla filmstjärnor så har ni ofta bättre koll än jag. Så här om kvällen så tittar jag på en dokumentär om Olivia de Havilland.
Ah, de Havilland.
Hon
som blev så väldigt gammal.
Ja, enormt gammal. Eller ja,
men... ja, några år över 100 i alla fall.
Ja, jag får med det.
Det räknas som enormt gammal.
Ja, jo, det var det jag... Ja, okay.
Nu kommer jag att tänka på den här som säkert var uppe ett tag. Min favorittextplatta i Deborah för stumfilmen. Titta, en enormt gravid kvinna. Men Olivia de Havilland blev en enormt gammal kvinna.
Ja, och så här, jag tyckte det var kul för det var mycket som jag inte hade koll på. Men samtidigt när jag satt och tittade på den så tänkte jag liksom att det på ett sätt är rätt skönt att inte Göran och Johan är här. För att det här var, jag tror att det var ännu en sån här fransk dokumentär. Och jag vet att du kan vara lite skeptisk.
Ibland, alltså de kan vara bra, men det, om det handlar om fransk film, ja, eller franskspråkig film. Ibland så kan jag känna att liksom en fransk filmvetare som sitter och tycker till om Howard Hawks, det är... Ibland. Plus att det finns... Nu bara ska jag lufta mina fördomar så får du sen. Men både franska och tyska dokumentärfilmer har någon slags behov av att uttrycka sig själva som jag kan bli lite otålig inför. Ja. Det jag tycker att liksom BBC är det mer raka rör.
Alltså jag förstår precis allt du säger. Jag till och med hör vad du säger. Men nu inser jag att det var dumt att jag... För till att börja med så är jag inte riktigt säker ens på att den där var fransk. Utan...
Och det var är du säker på att det var Olivia de Havilland?
Och var det en dokumentär?
Ja, men dessutom så, nej, för det var, den var inte gjord, det var liksom engelskt tal och det var inte heller gjort på det där sättet att det satt massa franska kulturtyper och
uttryck. Inte alltid det är så. Nej. Som sagt, jag luftar lite grann mina fördomar.
Alltså allt det här, jag borde ha, men ändå.
Ja, nej, men nu har du hoppat ner. Jo,
jag
ner. Vet,
och jag tänker inte säga, men ska vi verkligen, ska vi inte göra om det här? För jag tänker stå för att jag bara var lite slafsig och bara slängde ur mig.
Men alltså, man kan ju verkligen instämma med dig att det är väldigt roligt med de här dokumentärerna på SVT Play. Att de kan ju ha, det är inte bara det med gamla stjärnor, de hade ju för några år sedan en jättebra om filmfotografer. Och när vi pratar om franska dokumentärer så hade de, den ligger väl inte uppe längre, men det är inte så länge sedan de hade en väldigt, väldigt bra dokumentär om franska nya vågen.
Ja, just det, den såg jag, den var bra.
Ja, för det är ett sånt där ämne som vi båda kan rätt mycket om, och det var ju framförallt massor av gammalt bildmaterial som jag aldrig hade sett från typ så här 24 år i François Truffaut på redaktionen för Cahiers du Cinéma och sånt där.
Det var jättehäftigt.
Ja.
Men ska jag säga en allmän grej med filmdokumentärer, alltså dokumentärer om filmhistoria och Hollywoodhistoria som inte har att göra med om det är europeiskt eller amerikanskt eller engelskspråkigt, det är att man märker när en dokumentär i det här ämnet inte riktigt har alla copyright som behövs. När det är nyckelfilmer i någons karriär som plötsligt får man bara se filmaffischen, men däremot så får man se långa utdragna scener ur totalt betydelselösa filmer ur den här personens karriär. Och grejen är att jag har varit där själv, när man jag har inte gjort någon stor dokumentär, men bara man gör ett inslag i tv så handlar det om att, ja men Warners är jättedyra och man får begränsa antalet klipp därifrån om man inte får en specialdeal. Och det här är jättetråkigt. Det är ju inget som egentligen angår en publik, men det påverkar publiken därför att det blir en tråkigare dokumentär när man inte får de där klippen.
Det håller jag med om, men nu ska jag faktiskt också säga att jag under tiden du höll din lilla pratade så nej, det var ingen monolog. Nej, Göran. Så här. Under tiden du pratade så hann jag googla, och den där Olivia-dokumentären, den var fransk.
Den var fransk. Grejen är att hon bodde, tror jag, större delen av sitt liv i Frankrike.
Ja, hon pratar ju väldigt bra franska, framgår ju av den också.
Så att jag vill väldigt gärna se den. För att vara då en Hollywood-dokumentär så känns det lite mer motiverat kanske att den är gjord av ett franskt team.
Alltså nu när du pratar om Olivia de Havilland, alltså hon var ju en ganska stor del av den här första säsongen av tv-serien Feud. Alltså fejden var ju egentligen mellan Betty Davis och Joan Crawford. Men Olivia de Havilland förekom rätt mycket.
Alltså hon var ju helt enkelt bästa kompis med Betty Davis, tror jag.
Ja,
och det är ju verkligen, förlåt att jag avbröt, men det är ju verkligen en hel del om det i den här. Och det finns en del jättefina, och där Betty Davis pratar om henne och sådär.
Ja, men det jag kom att tänka på var att alltså, alla andra var ju borta sedan länge, men Olivia de Havilland, som jag då tror var 101 eller något i den scenen, hon blev förbannad och hörde av sig, så där var det ju inte.
Ja.
Och det ska man ju liksom komma ihåg, nu går ju andra säsongen av Feud, som vi mycket väl hade kunnat göra ett inslag om och kanske till och med gör vid senare skede, men den här Feud 2, Capote versus The Swans, alltså om Truman Capote och de här societetsdamerna. Där är ju också i stort sett alla döda. Men de som är kvar tror jag har sina åsikter om hur de skildras och deras barn. Liksom, alltså det är verkligen, dels är det så här gammalt ondsint skvaller och inte alltid korrekt skvaller.
Alltså även, jag känner ju naturligtvis till Truman Capote, jag är inte så insatt om de här kändiskvinnorna, men en av dem hade jag ju faktiskt lite koll på. Du nämnde ju Howard Hawks, stor i Frankrike, och en av hans fruar som heter Slim, och det var ju ett smeknamn som Hawks gav henne efter Lorin Bacall i Att ha eller inte ha. Hon är ju, har en ganska stor roll i det här svangänget.
Spelas av Diane Lane.
Ja, åh.
Som är bra, men de är bra allihop.
Som jag intervjuade när hon var typ 15 år eller 14 eller något sånt där.
Ja, nej, men hon har en lång karriär. Ja. Men just det här med hur man skildrar människor som fortfarande är i livet eller har varit i livet nyligen, det återkommer vi till lite grann när vi pratar tv. Men först är det dags för film.
Alla die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
Då är det dags att ta lärarrummet i beaktande. Och lärarrummet är ett tyskt drama med inslag av satir eller kanske allegori till och med. Det där får vi reda ut sen. Den är i alla fall nominerad till bästa utländska film, som man sa förr. Alltså i Oscarssammanhang. Det heter inte så längre. Det heter bästa internationella långfilm.
Wow, det hade jag till och med missat. Jag trodde det var någon sån här bästa icke-engelskspråk. Nej, var det det man sa förut?
Ja, jag känner igen det. Om det någonsin hette så officiellt, det är inte jag människa att svara på. Och jag har ändå kommenterat Oscarsgalan ett flertal gånger i SVT. Men det har jag glömt. Numera heter det bästa internationella långfilm. International feature. Och den är då inte vinsttippad, utan det är The Zone of Interest, alltså förintelsefilmen. Om man ska vara cynisk, så det brukar sägas att handicap och andra världskriget eller förintelsen har alltid på något sätt förkörsrätt i Oscarssammanhang. Detta är, som man kan tänka sig, en film om och med lärare, det är skolmiljö. Men det är inte lärare som i Döda poeters sällskap, att det handlar om en ängel, men det är inte heller hets. Det är inte Caligula, Stig Järrel håller sig på rummet.
Ja.
Utan det är någon slags mellanting. Det handlar om fröken Novak. Carla heter hon. Hon är varken ängel eller demon. Alltså hon är sympatisk, som man uppfattar det. Och sen så händer ju för sig saker. Hon har fått sitt allra första lärarjobb. Hon är idealist, förstår man.
Jag tänkte redan säga att det där, hon är varken ängel eller demon. Då hade jag bara tänkt säga att visserligen gör hon vissa dumma grejer, men hon är ju närmare ängel än demon.
Ja, det skulle jag också säga. Fast tycker de andra lärarna det? Och hennes elever? Nu går vi händelserna i förväg, men ändå. Som sagt, hon har fått sitt första lärarjobb och hennes elever är väl, jag tolkar det som att det skulle motsvara ungefär sjätte klass i Sverige. De är 11-12 år gamla. Och hon, idealisten, hon gör sitt bästa med, låt oss enas, katastrofala resultat. Och det är inte pedagogiken det handlar om då.
Nej, för till en början med går det ju rätt bra för henne.
Ja, men hon är uppskattad av eleverna och därmed av föräldrarna, antar man. Men sen så händer det prylar. Hon blir del av, jag ska inte säga att hon orsakar, men hon blir definitivt en del av ett totalhaveri på den här skolan. Grunden är att på denna skola så försvinner kontanter och kontorsmaterial oförklarligt. Och det har pågått under en längre tid. Frågan är då, vem är tjuven? Elever förhörs och de pressas att ange varandra. Jag måste säga att den här rektorn har ju rekorddåligt omdöme.
Och där, om jag nu, som jag är ju liksom Carlas försvarare. Där skiljer hon sig ju från de andra lärarna. Hon tycker att när de pressar just eleverna och liksom vill att det är så här angiveri och så här, där är ju hon väldigt skeptisk.
Som publik är man ju till 100% på hennes sida, och det finns dessutom ett inslag av, om inte ren rasism, så fördomar. Att ja, det är ju elever med utländsk bakgrund som misstänks i första hand.
Det här är ju på sätt och vis en sån här klassisk 12 edsvurna män eller sheriffen historia med så att säga en person som vågar gå emot de andra för att den, ja, i det här fallet hon då är övertygad om att hon har rätt. Sen blir det här, hon är ju så att säga en mer nyanserad figur än Gary Cooper i Sheriffen.
Ja, men det är sant, det är lite grann den modellen på historien, men det blir komplicerat. Carla, hon tar ett initiativ på eget bevåg. Hon lämnar laptopkameran på när hon lämnar datorn i lärarrummet, och så blir hon av med sin plånbok. Och hon identifierar någon. Eller gör hon det?
Mm.
Kan man fråga sig. Vi lyssnar lite grann på trailern.
Das Wichtigste, was ihr verstehen müsst, ist, dass ein Beweis immer eine Herleitung braucht. Schritt für Schritt.
Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
Was sind noch alle?
Ist alles okay?
Hey!
Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
Willst du mich an meinen Namen nehmen?
Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
Schämen Sie sich.
Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so aussehen.
Den här lilla, vad ska jag säga, fällan som hon gör med sin laptop där, den gör hon ju i lärarrummet, alltså titeln.
Ja.
Så man kan tänka sig att hennes misstankar går kanske åt ett annat håll än mot just eleverna.
Hon är ju solidarisk med eleverna.
Ja.
Det är någonting som gör henne sympatisk. Alltså hon är ju närmare på det sättet Döda poeters sällskap än vad hon är hets. Men som sagt, här finns det utrymme för gråzoner som det inte riktigt gör i någon av de filmerna. Och man kan säga, rent generellt att det här eskalerar ju någonting helvetiskt. Det är Facebookgrupper för föräldrarna och lärarna blir heller inte glada. Eleverna naturligtvis, de är barn. De är inga som man håller i handen när Oskar går. Så att det blir en stökig situation. Bara generellt, vad säger ni?
Alltså det här är ju, skulle jag till att börja med säga, en väldigt spännande film. Alltså formen är ju närmast en thriller. Och nu kommer jag återigen då tillbaka till 12 edsvurna män, speciellt den och i någon mån sheriffen. Att,
alltså det 12 edsvurna män, för de som inte vet, det är ju en klassisk rättegångsfilm. Ja, precis, om en jury.
Man lämnar aldrig rättegångssalen, och i den här filmen så lämnar man i stort sett aldrig skolan. Det här är ju ett rent arbetsplatsdrama. Man får inte veta egentligen någonting alls om huvudpersonens privatliv. Utan allt handlar om vad som händer på den här skolan. Och det, den här liksom lite klaustrofobiska stämningen bidrar ju väldigt mycket till att göra filmen spännande. Och alltså för mig var det verkligen den stora behållningen på filmen. Att den var riktigt, riktigt spännande ända till slutet.
Mm, jag tycker också att det är bra att filmskaparna har valt just att hålla sig i den här skolmiljön.
Ja,
då blir den här tryckkokarstämningen. Och jag läste en intervju med regissören. Ja, just det. Jag kanske ska säga vem det är förresten.
Ja, kör hårt.
Han heter Ilker Katak. Och han är född i Berlin av turkiska föräldrar. Han bodde i tonåren ett tag i Istanbul med mamma och pappa. Och där blev han också kompis med sin medmanusförfattare Johannes Dunker. Som jag tror dock är inte har turkiska rötter, men de gick på tyska skolan i Istanbul och var med om en liknande grej som det här i början, med det här när elever pressas i samband med några stölder på den skolan och sådär lite,
ja,
angiveri, just det. Så det var det som gav båda de två lite idén till att göra den här filmen. Han har berättat då i en intervju att finansiärer, vissa som tyckte liksom att de ville se lite mer av hennes andra liv och liksom alltså privatliv, och att de tyckte att det var inte lite väl mycket, och det sa han nej till, och det tycker jag ju verkligen han gjorde rätt i, för det är det som, ja, som du har sagt, det skapar ju den där väldiga spänningen.
Det är lite grann som Alien, den första filmen.
Ja.
Där de är på rymdskeppet hela tiden och alla är till 100% sina yrkesroller. Alltså de har personligheter, men de har det inom yrkesrollen.
Och också i en väldigt instängd miljö.
Och det här är ett monster. Ja. Nu ska jag säga att den här tjuven är ju inte, det är inte fullt så illa, är det inte att bli av med plånboken eller radergummin, men det är väl motsvarigheten då.
Och sen blir det ju lite det här också, det är ju inte något helt nytt, men alltså det blir som att skolan blir också en miniatyr av samhället, och det blir någon slags koncentration i den bilden, tycker jag.
Ja, det blev, överraskade mig lite grann, eller det var i alla fall inte riktigt vad jag väntade mig, därför att när det skulle bli förhandsvisning så tänkte jag att jag tar med min mamma som jobbat som lärare hela sitt liv. Jag är lärarbarn från båda hållen, både min mamma och min pappa. Så jag tänkte att det här kunde vara kul för henne. Och det tror jag i och för sig att det skulle vara. Därför att det är en bra film. Men däremot så, ja, det utspelas i lärarmiljö. Och det är ganska väl observerat. Men det handlar ju inte om skolan alls egentligen. Utan det är precis som du säger. Det är en sorts satir eller allegori över hela samhället. Och det på något sätt kommer man in i mer och mer. Allt eftersom historien fortgår.
Och alltså just det här hur man ser på olika yrkesroller. Alltså jag är lite nyfiken på hur ni ser på skildringen av journalister. Alltså i den här allegoriska meningen. För att det här är ju en film som är full med gråzoner. Men jag uppfattar ju alltså skildringen av journalister och pressen som faktiskt helt entydigt negativ. Att de bara gör saker värre.
Då ska jag bara förklara det här, att det finns ju en skoltidning, och de här äldre eleverna, det är då inte fröken Novaks riktiga elever, för de är för små, utan det här är tonåringar. De är ju lika, där tycker jag att det finns en kul kontrast, därför att de är lika idealistiska som hon, men de är ju inte mogna, de är ju dumma tonåringar, så att de kan ju inte, liksom inte hantera det här.
Och de är ofattbart störiga och de ser liksom retliga ut. Alltså de har verkligen liksom klätt ut dem så att liksom det kryper i när man ser dem.
De är väldigt arroganta.
Ja.
Som tonåringar ibland är. Nej, men jo, det kan du ha rätt i. Jag kände mig inte så träffad då som representant av den här förhatliga pressen. Jag tyckte mest att de här tonåringarna var jobbiga.
Men alltså, visst är den så här? Jag tycker, den är ju verkligen inte förutsägbar.
Nej.
Eller hur?
Nej.
Jag hade någon bild, trodde jag, ja, alltså när jag hade bara läst lite om den när jag var på väg och skulle se den. så måste jag säga att den tog vägar som jag inte alls hade trott.
Den är väldigt spännande och oförutsägbar, och man sitter hela tiden, hur ska det här sluta? Och det tycker jag då, för jag tycker mycket om den här filmen på olika sätt, så att ni får se om ni håller med, att svagheten är att det känns inte som att de har hittat något riktigt tillfredsställande slut, utan att spoila det minsta. Så...
Nej, det var precis min reaktion också. Så att, alltså nu har det ju gått ett par veckor sen jag såg filmen, och så sagt, just för att jag tyckte den var så otroligt spännande, jag blev rätt besviken på slutet, så att direkt efteråt så var det liksom mest det jag tänkte på. Sen då när det har gått några veckor, då har mina, så att säga, invändningar sjunkit undan, och det jag minns är just hur spännande det var och hur väl skildrad den här konflikten är. Så det är det som har stannat kvar.
Man får liksom hela tiden nya moraliska dilemman att lite så här hantera själv när man sitter och ser den.
Ja.
Alltså, och det också ingår i det här oförutsägbara. Alltså man tycker en sak och sen, ja, nej, men det är klart det där. Helt enkelt, man får liksom jobba lite med den samtidigt som man tittar på den.
Alltså även den här föräldragruppen som, om man tar återigen då sheriffen jämförelsen igen, och så lynchmob, är ju faktiskt, alltså det är helt begripligt att de reagerar som de gör, för ja, saker hemlighålls för dem och man förstår att de blir förbannade.
Och den som finns i centrum hela tiden, det är då den här Carla, fröken Novak, som, ska jag säga också, hon spelas av Leonie Benesch, känd från Babylon Berlin, om ni kommer ihåg henne.
Ja, och även The Crown faktiskt.
Vem?
Ja, hon är prins Philips excentriska syster.
Wow, det hade jag glömt. I Babylon Berlin, där var hon hjältinnans kompis, om ni kommer ihåg. Hon som luras att placera ut en bomb hos polischefen.
Ja, just det. Just det. Och, ja.
Mm. Och jag tycker att hon är ju fantastisk. Alltså hela filmen hänger ju på något sätt på henne. Jag menar, hade inte hon varit bra så hade det inte funnits någon film. Hon bara råkar dessutom ha ett sånt där vidöppet ansikte. Alltså man kan läsa av allting på henne. Hon är så uttrycksfull och sårbar, men också hård när det krävs.
Jag är så här helt fascinerad av henne. Hon, det här som man alltid tjatar om, närvaro. Alltså,
ja.
Den är ganska extrem i hennes fall. Och han, Katak då, Ilker Katak, han hittade henne i, han såg Vita bandet, Haneke-filmen, och blev helt begeistrad över henne. Så han och Johannes Dunker, de skrev det här manuset till henne. Alltså det är skräddarsytt för henne. En rolig detalj, sen ska jag sluta babbla, för nu känner jag att du var på väg att säga något.
Nej, ingen fara.
Jo, men en rolig detalj bara, det är att han säger så här, att hon är en sån som, hon kan rodna. Att han liksom noterat.
Ja. Och det är dessutom väldigt rödlätt.
Jo, det är klart. Men det är så kul. För när jag satt och såg, hade jag inte alls läst vad han sa om någonting om att rodna. Men jag skrev i blocket vid ett tillfälle. Det är en scen när hon just rodnar. Och jag bara skrev så här. Det var så häftigt. För jag menar, gråta kan man göra. Man kan ha grejer i ögonen. Man kan göra massa saker lite så här. Men jag vet inte tusan hur man bestämmer att man ska rodna. Och jag tror inte bara man kan sminka det. Hon gör det så jäkla bra. Så det var så kul att han hade tänkt på det i en annan film och jag tänker på det här.
Det roliga med henne också är att hon, i likhet med dig, så är jag på hennes sida i filmen. Och samtidigt så kan man ju bli arg på fröken Novak också. Alltså hon är på något sätt en fanatiker. Alltså det är väldigt snyggt. Man förstår i början att hon har principer. Och hon håller sig till de principerna. Och ibland så känner man att, ja, men här kanske skulle lite grann släppa fram någon annans principer också. Mm. Nej, nej, nej. Rätt ska vara rätt. Alltså hon är lite grann en Kalle Anka-figur på det sättet. Ett helgon, men ett helgon är väl, det ingår nästan i beskrivningen att man då är också fanatiker.
Sen är ju den här, det finns ju en liten elev också som har en nyckelroll. Han spelas av en kille som heter Leonard Stetnisch och heter Oscar i filmen. Han har ju inte jättemånga repliker, men han har ju en blick som är, ja, han är väldigt bra tycker jag.
Sen måste jag säga att alla de här barnen, alltså det är ju väldigt små barn, som sagt, de är 11-12 år gamla, och det finns liksom ingen falskhet.
Nej, för att alltså, med tanke på att filmen ändå i grund och botten är en allegori, så har de verkligen jobbat på att få den här skolmiljön, alltså själva skolan, lärarna, eleverna, allt det där väldigt trovärdigt.
Sen är det en grej, det här har också att göra med när jag liksom, innan jag hade sett den, men jag vet inte, man har ju sett enormt många filmer. Du har redan nämnt Dead Poets Society, men andra också filmer så här om, idealistiska lärare som kommer till en skola där det är värstingar.
Och så. Jag tror att det är kvastfeningen här, eller liksom förebilden för alla, eller det kanske finns tidigare också. Men den jag tänker på, det är väl Vänd om inte ryggen med Glenn Ford.
Ja, den som lanserade Rock Around the Clock.
Ja, sen så har vi Gömmes i chips, men det var inte riktigt en problemskola. Ja.
Men sen även i modern tid har det ju varit hur många som helst. Och det slutar med att de allra värsta skurkereverna på slutet vill läsa Shakespeare.
Allt som behövs är fröken Michelle Pfeiffer.
Ja, exakt.
I Dangerous Minds.
Och då är det ju så skönt med en film som är i skolmiljö och som inte alls tar den vägen. Och som har så mycket mer komplex historia och spännande och allting.
Och det är så enkelt, helt enkelt, att alla har sina egna motiv. Det är en väldigt styrka med den här filmen, att man kan säga att de är opolitliga, att de är mobben i sheriffen och sådär, men man kan också säga att ja, de har sina egna liv att sköta och det är inte fröken Novaks liv. Och det blir stökigt och jobbigt när de kolliderar.
Ja, och som sagt, alltså de här lärarna som motarbetar henne har ju så att säga, det är också helt rimligt i sin yrkesroll att de gör det, för att hon har ju så att säga gjort saker som inte är tillåtna när hon vill avslöja tjuven, och det kan ju inte kollegorna tillåta.
Nej, livet är komplicerat. Varför måste man bli vuxen?
Ska vi... Barnen verkar inte ha det jättekul heller.
Nej, det är sant. Det finns ingen anledning att vara barn eller vuxen eller människa. CG, vad ser du för betyg?
Ja, från mig blir det en 4.
Och Johan?
Samma här, 4.
Och även efter en viss tvekan, men på grund av det här slutet som... Men jag håller med att det slutet bleknar när man funderar på filmen. Så att det blir 4 även för mig. Så att vi är eniga. Det blir... 1-4. 4 stjärnor till lärarrummet. Och nu är det dags för TV. Och det vi hör här, det är då signaturmelodin. Om man nu kan riktigt kalla det melodi i vanlig mening, till Makten, den norska serien. Alltså, det är lite talande att den har den här lite knäppa, nästan experimentella musiken där, för att det fångar väldigt väl tonen i serien. Norsk dramakomedi kan man väl säga, bygger på verklighetsbakgrund. Makta, originaltiteln. Alltid roligt att säga Makta.
Absolut.
Makta. Men när jag ser dramakomedi, jag skulle säga att den är huvudsakligen en komedi, men den fluktuerar ganska våldsamt mellan de här två tonerna. Men för det mesta så är den rolig, för att inte säga sjövild. Och den handlar om Gro Harlem Brundtland, Norges första och världens, tror jag, femte kvinnliga statsminister. Och hon tillträdde 1981. Och då inställer sig frågan, vad minns ni av Gro?
Alltså, jag minns ju inte så mycket. Men jag minns henne och jag minns hennes personlighet, det här lite fyrkantiga och väldigt gåpåiga.
Ja, hon hade ju dessutom den här 70-80-tals frisyren som var nästan som en störtkruka. Ja, och liksom...
Hon spelas ju av Katrine Thorborg Johansen, som jag vill säga jättebra.
Ja, hon är fantastisk. Hon är ju inte fysiskt så lik på sätt och vis. Alltså hon har ju den här fantastiska frisyren naturligtvis, för den kan man fixa. Men hon har ju liksom fångat, det jag minns ur nyheterna, det här väldigt... Sturska hos Gro. Alltså det var liksom ingen snack. Alltså det var väldigt klara och raka budskap. Alltså i en tid där vi var vana vid typ Torbjörn Fälldin som var, tycker jag, så här i backspegeln ganska charmerande, men han kunde ju tveka. Det gjorde inte Gro.
Ja, Solveig.
Solveig var.
Samtidigt, alltså, hon var ju ingen Palme heller. Alltså hon var verkligen ingen talekonstens mästare, utan hon talade verkligen liksom korthugget och ganska, jag vet inte, grovt är kanske hårt, men det är inga finesser.
Nej, men så här rakt, verkligen
rakt, rakt, väldigt, väldigt
rätt
rakt
på.
Alltså hon var en ledare. En sak som jag har förstått efter covid, det var att på Världshälsoorganisationen gjorde en ganska slät figur, om nu en organisation kan göra en figur. Däremot, när Gro var, efter sin politiska karriär så var hon chef för WHO under en period. När SARS kom, som var en mycket dödligare sjukdom och potentiellt farligare än covid, och hon bara betedde sig som en statschef. Hon bara tvingade folk att rätta sig efter WHO, som då var starkare, så att det inte riktigt rättvist att jämföra. Men det var väldigt viktigt att det var en sån stark ledare som Gro Harlem Brundtland. Och det tycker jag redan från början framgår i den här serien. Alltså hur otroligt, hennes målinriktning.
Ja, så är det ju. Och när vi talar om sjukdomar, så det är också ett område hon kan. Alltså hon var ju läkare och det är faktiskt så hon kommer in i den här serien också som medlem av någon sorts råd. Alltså tydligen har man inte fri abort i Norge vid den här tiden. Och hon är väldigt stark företrädare för fri abort.
Och läkare. Det är ganska bra inför klippet vi ska lyssna på. Jag ska bara säga, innan vi lyssnar på klippet, säga att jag och vi har sett 7 avsnitt av 12. Det ligger fler ute i SVTs pressrum, men jag försökte. Men de är ju då otextade och norskan blev för svår för mig. Så att vi bygger detta på de 7 första avsnitten.
Ja, och det man kan tillägga är väl då att som serien sändes i Norge så är det tydligen så att det är i princip 2 säsonger. Där avsnitt 1-6 är en, sen var det en paus. Och sen kom 6-12. För jag har då inte sett det 7:e, men jag har sett precis det som är första säsongen i Norge.
Ja, slutet på, utan att avslöja någonting, avsnitt 6 känns verkligen som en säsongsavslutning. Något av en cliffhanger. Den här scenen, det är från första avsnittet. Och i det här läget så är Gro läkare. Hon är väldigt engagerad i abortfrågan. Hon har skrivit en debattartikel. Och hon har känningar, politiska känningar, därför att hennes pappa var stor i arbetarrörelsen. Så att när hon träffar på då gubbar som sitter i ledningen och som verkligen bryr sina huvuden därför att de måste tillsätta en ny partiledare. Och det är ju en väldigt stor fråga. Men sen så måste de också tillsätta en hälsominister. Och det är då inte riktigt en lika stor fråga.
Nej, men det må vara en kvinna.
Det må vara en kvinna.
Är det Gro?
Hej Gro!
Hej, det var länge sedan.
Ja, hyggelig att se dig.
I like måte.
Ja. Går det bra?
Ja, det går väl fint. Er det noen av dere som skal ned på partikontoret nå?
Ja, jeg skal det.
Ja, kanskje du kunne tatt med den og levert den på Arbeiderbladet for meg?
Ja, klart jeg kan det. Oi, det er spalten din, ja.
Skriver du for Arbeiderbladet?
Ja, ja, hun har en sånn spalt om abort, eller om de som fikk, eller de som ikke fikk lov, da. Hun fikk avslag, heter jeg. Herregud, kan du fortelle om det selv?
Ja, det er veldig fine, de tekstene.
Ja, det er det, altså.
Kjempefine.
Du leser jo ikke Arbeiderbladet, eller?
Det hjelper jo ikke så veldig mye, da, at dere synes de tekstene er fine.
Ja, nei. Men... nei, det har du rett i. Men vi holder faktisk på med et nytt lovforslag nå, om sånn selvbestemt.
Ja, får dere det gjennom denne gangen da?
Vi håper jo det da. Det er jo kvinneår til neste år, så...
Ja. Nei, men takk for hjelpen. Kan bare ta oss og legge den i hylla til Arne.
Skal gjøre det.
Fint svar da.
Skal gjøre det. Hei.
Ha det bra.
Ta henne da.
Nei, slutt da. Ta henne, hva mener du?
Til ministerposten.
Å ja. Jag tänker det.
Ja, jag vet inte vad ni säger. Alltså, jag är helt såld på Makta. Alltså, jag tycker att den är så egen. Även om man märker påverkan från VIP till exempel, så har de gjort sin helt egna grej av det här.
Ja, jo, men jag fångas och hänger med och mer. Alltså, jag tycker också att den är jäkbra. Sen har jag små invändningar mot olika små grepp och sådär, men det kan vi ju ta senare.
Ja, men den är väldigt... dels väldigt rolig och sen är den ju väldigt dramatisk. Alltså de har ju valt en väldigt, väldigt dramatisk period i Norges politiska historia. Alltså en maktkamp inom Arbeiderpartiet som då har varit precis lika dominerande i Norge som sossarna var i Sverige på, ja, fram till slutet på 70-talet. Och det är väldigt, väldigt starka personligheter. Alltså en sak som jag tänkte på, att alltså var det helt enkelt så att, alltså var det starkare personligheter i politiken förr? För att jag minns ju så väldigt väl även de svenska motsvarigheterna, alltså Palme och Sträng och Fälldin. Nu är det jättesvårt att minnas, men vem sitter i regeringen egentligen?
Men alltså det var ju en tid när arbetarrörelsen faktiskt bestod av arbetare och som med rötter ute i landet och alltså det var liksom en annan slags personer.
Jo, det är verkligen en central konflikt i den här serien, för att Gro Harlem Brundtland, hon är ju då Harvard-utbildad läkare, och några då av hennes motståndare inom partiet är folk som har gått 6 år i folkskolan och inte talar engelska.
Och de nämner ju, alltså de är ju skeptiska, det är ju verkligen, ja, sådär, nej men nej, hon har ju gått på Harvard. Liksom.
Ja, och då säger ja men ingen är perfekt, ja, säger de som stöder henne.
Det var ju lite, det fanns ju inom sossarna också, jag menar Palme var ju också högutbildad och överklass och allt sånt där. Så menar, just den grejen fanns ju även här.
På ett väldigt tydligt sätt. Och det är en del av tidsandan. Men när man pratar om den här tiden då, det börjar på 70-talet och sen så går det in på 80-talet som i praktiken är en del av 70-talet. rent formmässigt sett, så det är så kul tycker jag med den här blandningen, att det som man kan tänka sig, de har återskapat de här dammiga sammanträdesrummen och frisyrerna som sagt och kläderna och allting är totalt tidstroget. Samtidigt när de är ute på stan, då har de bara, man kan se folk i bakgrunden med mobiltelefoner. Det var en affisch med reklam för Mamma Mia. Alltså, det är inte så noga. Jag kan känna att det var befriande. Det funkar ju lika bra ändå.
Ja, alltså där, just de där grejerna och även en sån här elsparkcykelbud som kommer och så. Jag är lite kluven där, för att på ett sätt, ja, vad fan spelar det för roll? Men man får samtidigt för sig att de har någon poäng med det, vilket jag inte riktigt...
Jag har läst tolkningar som jag tänkte inte nödvändigtvis så, eller jag reagerar inte på det sättet, att det skulle vara någon slags, när det handlar om de här könsrollerna och fördomarna som möter henne, som de inte gör någon jättestor grej av, utan det är bara liksom en del av atmosfären, men de finns där hela tiden. Att det här skulle vara någon slags signal, de moderna inslagen av att ja, men det här är eviga problem, det här finns fortfarande. Jag tolkar inte alls så. Jag tyckte bara att det var ett fräckt formgrepp.
Jag satt faktiskt i soffan och tänkte just att de menar nog så, precis det du sa nu. Och att liksom det är vissa saker som bara det finns liksom kvar och det är paralleller till nu och allting. Fast jag är ändå inte sådär, jag säger inte heller att jag irriterar mig på det, men jag är inte... Kluven.
Okej, alltså jag har tolkat det så att, alltså de säger ju i inledningstexten till varje avsnitt, ja, att det bygger delvis på dåligt minne.
Jag ska säga, det hela citatet är sanning, lögn och dåligt minne. Då har man ryggen fri.
Och min tolkning är att de gör de här avsiktliga anakronismerna just för att få en ton av att okej, vi skarvar lite grann. Men samtidigt så är det så att de här riktiga skandalgrejerna ligger ju extremt nära verkligheten. Så att jag känner att de möjligen lite grann har garderat sig där.
Plus, underskatta inte att det blir mycket lägre budget när man slipper göra en dyr scenografi.
Vilken enorm... Göran, du har ju varit inblandad i tv-produktioner. Var det inte där de bara pekade? Exteriörscen, gå bort.
Ja, nu är vi verkligen inne på forntida minnen. Det här var tidigt 1990-tal när jag var inblandad i något projekt. Och var naturligtvis total amatör. Och det enda de brydde sig om då på SVT-drama, när de såg, de brydde sig inte, är det en bra historia, en dålig historia? Nej, ja, det är mycket exteriör, det här blir dyrt.
Ja, och det är exakt den grejen de totalt har skitit i här.
Ja, så att det kan nog vara en del av ekvationen, samtidigt som det inte utesluter att de har annan mening, en djupare mening med det hela. Men den tycker inte jag är så viktig på sätt och vis. Alltså, någonting som just det här befriande i att, vad spelar det för roll? Alltså, det är en sån bra historia oavsett.
Sen Johan, det där som du var inne på, att det är ju mycket som stämmer verkligen. Ja. Och där har ju vi har ju lyssnat lite på en norsk podcast där norska journalister panelsamtalar efter varje avsnitt.
Ja, och jag blev ju väldigt häpen när jag lyssnade på den. För att alltså, precis de sakerna som jag trodde att de hittat på, för det här kan ju inte ha hänt i verkligheten, är det som ligger allra närmast verkligheten.
Ja.
Nästan allt med den här möbelhandlaren till exempel, som jag uppfattade som en ren fantasifigur, i saker som har hänt. Han är tydligen ungefär en norsk Ebbe Karlsson, alltså bara en privatperson som kände folk i rörelsen, som klampade in och blev liksom väldigt central. Även den här Rejulf Stens alkoholproblem och hur oerhört packad han ofta var i officiella sammanhang. Jag trodde att det här måste de ha överdrivit. Nej.
Du ska bara backa band och säga att Rejulf Sten är då den stora rivalen till Gro i partitoppen. Vem ska bli nästa statsminister eller partiledare snarare?
Och då förstår man, alltså en ganska karismatisk person, liksom känslosam och också en mycket mer ideologisk person. Alltså han är ju liksom verkligen gripen av radikala idéer. Han är liksom en talare och sådär. Och hans motståndare är mer pragmatiker. Men i det här att han är liksom en sorts känslomänniska och sådär, så har han är liksom väldigt svag för kvinnor, han älskar alkohol och party och han, alltså han är så, den skådisen är så otroligt bra.
Han heter Jan Gunnar Röjse. Han fångar den här personlighetstypen exakt. Jag uppfattar honom som någon jag känner igen, alltså en viss typ av charmig karriärist.
Ja, verkligen.
Som inte riktigt har någon impulskontroll.
Ja. Jag har ju stött på sådana här personer på Bonnier, så de finns säkert i alla stora organisationer. Och speciellt då politiken, där det är viktigt att vara karismatisk.
Ja, och han är inte en ond person, men han är ju falsk som vatten. Alltså han är ju bara inte pålitlig.
Men sen den här möbelhandlaren, jag vill bara gå, Arvid Engen. Här.
Ja.
Han, det är ju speciellt det där att det var ju så hemligt det här, alltså hans inflytande och verkligen inflytande, alltså i toppen i
ja, ja. Alltså det är precis parallellt till Ebbe Carlsson.
Och det blev ju liksom tydligen då känt först 1989.
Ja.
Och då blev det ju världens grej liksom att, oj.
Och han är också en sån underbar figur i serien. Han blir ju i alla fall i början, men där blir han ju någon slags berättare. Och det gjorde att jag också trodde att, nej men han måste väl vara påhittad eller sammansatt av olika, åh nej. Men han är liksom en sån profil, förutom att han har den här rollen. Men han har en massa ofostrade hundar som hela tiden stör. Och han har plastinpackade möbler i vardagsrummet. Och så har han sin oerhört hängivna, mycket konstiga fru som liksom svävar i omloppsbanan kring honom. Och så han är alltid på gott humör.
Ja,
absolut. Han är, ja, men jag gillar honom på väldigt många, de sätt du sa nu. Mm. Däremot är jag lite tveksam till, för det är ju han som bryter fjärde väggen
mest.
Ganska mycket.
Ja.
Ja, till sitter liksom helt enkelt och pratar med oss och gör, ja, kommenterar. Och
eller en tänkt intervjuare känner
jag. Ja, det har du rätt i. Så är det ju. Och det är också sådär så jag kan känna ibland att jag är inte helt förtjust i den, just det greppet. Även om jag gillar honom.
Jag tänkte bara lägga till en grej om den här Arvid Engen och det han gör och som gör det så ofattbart att det här inte avslöjades förrän många, många år senare. Att det är dels det att han har de här informella kontakterna med toppar inom arbetarrörelsen. Och han, i och med att han inte bor i Oslo, så han tar ju allt det här på telefon. Men han spelar in alla samtal på band och de här banden läcker han till pressen. Och det här pågår i åratal.
Omskrivningen är ju högt uppsatta källor.
Ja.
Högt uppsatta källor är alltid Arvid Engen.
Eller då via honom Rejulf Sten. Det är de två som har den tajtaste kontakten.
Det är ju faktiskt också rätt bra att man inte har råkoll på alltså det som hände. Alltså med att vi inte har det, menar jag. Den här valvakan 1977, jag hade ingen aning om norska valet 77. Nej. Det är en sanslös thrillerkomedi. Alltså den valvakan, alltså alla, jag ska inte säga, men turerna fram och tillbaka och så. Och det hade jag, det visste jag verkligen inte. Och det blir ju väldigt bra underhållning.
Överhuvudtaget så är mycket som hände i norskt samhälle, det här med oljan och den här oljeborrplattformen som kapsejsade, som då är det ju allvar. Alltså det är ju massvis av människor som dör. Så att där finns det liksom en balansgång för manusförfattarna, att hur skildrar man det här, som jag tycker funkar bra. Och det finns ett avsnitt om Alfta älven och samerna. Där tycker jag att de möjligen har lite svårare att hålla den här balansen. Alltså det är ju knepigt när just det är verkliga människor, det är verkliga händelser som ibland är djupt tragiska. Och hur ska man skildra det i den här formen?
Det är så enormt skiftande tonlägen, just de grejerna. Och sen det där som är bara mer skruvad fars. Liksom. Som är sådär Death of Stalin. För det finns ju lite sådana sidor ibland.
Urtaget alltså Armand Giannucci som gjorde Death of Stalin och Veep och In the Thick of It. Trist herr minister. Hans ande svävar över vattnet även om de har gjort något eget av det.
Alltså jag har sett en beskrivning av den här serien som säger att den är ungefär en blandning av Death of Stalin och The Crown. Och det tycker jag är ganska bra.
Jo, plus en storhetsvansinnig möbelhandlare.
Jo. Och mycket, mycket, mycket fylla.
Ja.
Ja, jösses.
Alltså den här avsnitt 3.
Det är Nej,
alltså det är en tågturné som sossarna gör genom Norge. Och det är en sån fylletripp. Och återigen, det vi pratade om nyss, den här norska podcasten, så blir det ju bekräftat från de här som kan.
Ja, ja. Och det var Norli fick ledas från tåget.
Så att det är ju liksom inte då liksom påhittat eller något.
Och alltså det speciella är ju då att det här är ju som, det är en valkampanj, så att det är dels alla partitopparna, men pressen är ju inbjuden också. Mm. Och det börjar,
smart.
Ja, och det börjar med att folk kan inte komma på tåget för det är så många flak med alkohol. Det är så här stora lådor med linjeakvavit. Då frågar man, ska vi verkligen ha så mycket sprit? Ja, men tänk så otroligt pinsamt om det är slut redan. Och så säger de någon ort som jag tror bara ligger några kilometer från Oslo. Så det viktigaste är att spriten får inte ta slut och det gör den inte.
Där finns en sån identifikationsscen för mig, för jag är ju som ni vet, jag kan bli så bakis, och det är ju därför jag känner att, och jag kommer aldrig bli alkoholist, för att det, jag blir alldeles för bakis, så att jag,
naturen har satt in en sån här kill switch.
Ja, jag tycker att det är hemskt att vara bakis, och just den här tågturnén när statsministern är det, va?
Oddvar Nordli
han vaknar ju upp på morgonen och är bara helt, han är ju superbakis och får veta på morgonen att han ska debattera med en politisk motståndare.
Kåre Willock, alltså ja. Ledare för höger.
Högern, klockan 10 på morgonen. Ja. Och de har försökt säga det till honom, men han har inte kunnat på natten, men då var han liksom för full för att få kontakt med.
Alltså jag tänker, när man ser det avsnittet och liksom han har en scen, när han tittar på det Gro, som då är då miljöminister tror jag, och säger du är så duktig, ja. Du är så... Han är verkligen ett äckligt fyllo. Det värsta formen av äckligt fyllo man kan se. Hur känns det att vara hans barn och barnbarn, ja. Och se den här tv-serien, kan jag undra.
Det kan jag också undra.
Och sen när du pratar om det här så finns det finns ju ett par saker till. Alltså dels då så är ju Gro Harlem Brundtland nästan ensam kvinna då bland alla de här toppolitikerna. Och det här är ju långt före MeToo. Här har jag också från den här norska podden att hon har ju beskrivit den här tågresan i sin självbiografi. Och utan att egentligen göra en grej av det så säger hon att hon var tvungen att få hjälp av konduktören för att ta sig till sin kupé för att undvika tafsande män. Alltså huvudsakligen andra ministrar i regeringen. Och sen det andra, vi pratar ju lite grann om hur den här serien är filmad, som ju ibland är gjort med en klackspark, men just i den här tågavsnittet så finns det ju en sån här ren bravurscen, och det är just när Gro Harlem Brundtland, som fortfarande är relativt nykter, går igenom hela tåget i en enda tagning och ser den här totala dekadensen, alltså hur allt spårar ur, alltså folk ligger och sover, det är någon som spyr i en hink med där ska i någon sallad eller någonting.
Och kameran i detta till synes mycket trånga utrymme bara hänger med, det är lite så här Goodfellas.
Ja, det är fantastiskt, och alltså dessutom det vet man ju när man har sett mycket film och tv. Det är väldigt svårt att spela berusad trovärdigt. Ja. Och det här är gjort i en tagning genom flera tågvagnar. Och det är totalt trovärdigt.
Mm. Ja, det är en fantastisk scen. Ja.
Ska jag säga en sista grej som jag tycker är väldigt kul. Att det är lite grann som vi pratade om i lärarrummet. Att man bara är med på jobbet. Och det är lite grann så här. Och det skulle jag säga epokgörande när det gäller att skildra kvinnliga chefer. Att det pratas om Gros man. Att han röstar på höjre. Och han har, i de här 7 första avsnitten som vi har sett, så har han varit med i en scen. Men då är det liksom offentligt. Då är de intervjuade av en veckotidningsjournalist inför ett val. Och då får hon den här frågan, ja, men hur går det med hemmet och barnen och sånt där? Och då slog det mig att, ja, men nu har jag sett 7 timmar av den här serien. Det har aldrig kommit upp.
Nej.
Och jag menar, om man jämför med Borgen, Danska Borgen, som jag tycker är jättebra, som handlar om en kvinnlig politiker, då är det, ja, men det är en så stor del av programmet. Hur går det med mannen? Hur går det med barnen? Och livspusslet. Livspusslet är inte en del av ekvationen i makten. Och jag har aldrig varit med om att en kvinna i chefsposition har skildrats så.
Nej, ja, det stämmer. Alltså bara när du säger det här, så det finns en enda scen. Jag minns det bara för att det var liksom en rolig detalj. Att vid något tillfälle så är Gro på väg hem. Hon sitter på spårvagnen och pratar med en journalist. Och då bara frågar journalisten här lite lakoniskt. Ja, och vad blir det till middag då? Ja, Arvid tror jag hennes man heter. Ja, han ringde och sa och bad mig köpa remouladsås. Så han har nog något planerat.
För övrigt så, när det gäller just honom, eftersom han är bara med väldigt kort här, men då slog det mig, för Gro har ju inte direkt humor. Det är,
det är jätteroligt att hon inte har det också.
Hon har ju verkligen inte det. Men det har ju däremot han, den där lilla stunden när det är här hemma hos dem, han är ju rätt kul då. Ja. Så det är verkligen en kontrast mellan dem på det sättet.
Och där måste man säga Katrin Thorborg Johansen, att det är en speciell skådespelarkonst att göra humorlösa människor roliga. Alltså hon har en sån timing i sitt sätt att inte acceptera ett skämt. Eller inte ens notera, det finns ju liksom inte på hennes radar.
Det är ju så att hon fattar inte. Alltså hon är verkligen, humor finns inte i henne.
Men hon är inte intresserad. Nej. Och samtidigt så gillar man henne. Ja. Alltså hon är sig själv. Ja.
Alltså man gillar ju henne av massa olika skäl. Ofta i det här gänget så är också att hon är liksom den vuxna i rummet, vilket ibland är...
Den nyktra i rummet, ja. Dessutom.
Nej, men sen när du säger det här om Gro, för att i och med att den här serien då skildrar liksom väldigt känsliga politiska skeenden, och i vissa fall så är folk i livet, så tydligen i Norge har det här naturligtvis blivit en stor sak. Just det här tågavsnittet, att alla de som fortfarande är i livet, huvudsakligen journalister, har tydligen känt sig manade att de måste gå ut offentligt och liksom säga vad var deras roll och vad hände egentligen. Och sen vid ett tillfälle jag hittade när jag googlade på norska tidningar, så har faktiskt Gro själv kommenterat serien, och hon är helt in character som i serien, att hon säger det var huvudsakligen bra, Men en sån där hiss på partikansliet, det fanns inte.
Hissen ska man då förklara, det är en slags, där kan man tala ostört. Där håller folk hemliga konversationer och det kanske behövs dramatiskt, men så löste de det inte i verkligheten. Ska bara avsluta med att säga att jag tycker att det känns fullständigt omöjligt att göra en sån här tv-serie om svenska arbetarrörelsen och socialdemokraterna.
Man skulle kanske kunna göra det om Palmeutredningen och Ebbe Carlsson, men jag vet inte.
Nej, alltså det finns flera saker som ligger i vägen och bland annat att det finns de här traumatiska händelserna, ja, med Palmemordet och mordet på Anna Lindh som skulle göra det svårt.
Ja, det har du rätt i. Ja.
Men även den här typen av respektlöshet har jag aldrig sett i svensk dramatik mot levande personer. Men den finns i Norge, så kolla in Makta. Nu är det dags för sista rundan. Kors i taket, då var det redan dags för sista rundan, alltså. Tre tips, kan vara streaming, kan vara film. Jag råkar känna till att det är både streaming och biofilm i dagens samling. Seger, vad har du att erbjuda?
Jag erbjuder en brittisk krimserie från BBC som heter The Gold och som man kan se på TV4 Play. Och den gick upp redan för en dryg månad sedan, men förutom, det var lite skriverier då, men sen tycker jag det har varit rätt tyst och när jag kollar med kompisar så är det ganska många som inte har sett den.
Ja, men det här är liksom en återkommande grej, det pratar vi lite grann om med makten också, det gäller även tycker jag mitt tips när det kommer sen att nu med alla dessa titlar, alltså det är mycket som hamnar i skymundan som kanske inte skulle ha gjort det ifall det var ett mer normalt utbud.
Jag gillar i alla fall The Gold stenhårt. Den är spännande, smart, underhållande och precis lagom lång. 6 avsnitt på knappa timmen var.
Ja, jag kan säga att jag har sett avsnitt 1 och blev sugen på att fortsätta.
Ja, men gud, fortsätt.
6 avsnitt låter bra, då blir det inte den där svackan runt avsnitt 7 och så tar den sig runt avsnitt 10 igen.
Exakt. Ja, den bygger på ett verkligt fall från 1983, ett av de största guldrånen i Storbritanniens historia. Det kallas Brinks Matt-rånet efter namnet på den säkerhetsdepå nära Heathrow där det här guldet stals. Jag har förstått att engelsmännen, de känner verkligen till det här. Jag hade inte riktigt koll på det innan jag såg den.
Gold like that, you can't control it. And if you can't handle it, then it will find its way to someone who can.
6 robbers have carried out an armed raid, stealing almost 3 tons of gold bullion.
So our friend says you can shift it.
You can handle a job like this, and out of earlier,
you only hear about the people who get caught.
We're looking for 6 robbers and 3 tons of gold.
Money like that will end up in surprising places with surprising people. Ready?
Rånarna, de hade planerat att sno 1 miljon pund i kontanter, men snubbla istället över guldtackor för 26 miljoner pund.
It happens.
Det är i dagens penningvärde ungefär 90 miljoner pund. Men serien handlar inte om själva rånet, det är liksom ganska snabbt avklarat. Vilket jag tycker är skönt, för både kuppserier och kuppfilmer, det är inte helt min kasse.
Nej, och det är väldigt gjort och svårt att ha det gemensamt med romantiska komedier, att i denna sena timme så är det svårt att variera kupper.
Jag tycker, alltså Rififi från 55, den franska kuppfilmernas moder, den gillar jag. Men jag tycker ofta,
Modren,
sa Flexnes till sin mamma. Ska jag gå vidare?
Ja.
Ja, men som sagt, det handlar om efterspelet The Gold. Dels om hur skurkarna ska kunna förvandla bytet, allt det här guldet, till stålar på ett smart och diskret sätt. Dels om polisens jakt på både dem och bytet. Och det blir en kamp mot klockan så att de inte ska liksom helst kunna smälta ner det här guldet. Då blir det ju svårare att spåra och så vidare. Det är många figurer inblandade så det tar något avsnitt innan jag får ordning på dem. Det är liksom rånarna, det är andra inblandade skurkar, det är snutar, det är höjdare, det är advokater och även rånarnas anhöriga som får rätt mycket plats också.
Jo, för det var en sak som jag tyckte var kul med avsnitt 1, att det var lite sådär Dickens på det sättet, att det är liksom ett tvärsnitt av samhället.
Nu vaknar jag till liv, eller jag tycker att det var intressant redan innan, men Dickens då?
Ja, nej men alltså den har ju verkligen sociala ambitioner,
ja,
den här serien.
Ja, det märks.
Och jag menar, eftersom vi är i England så spelar ju klass definitivt en roll, och det där har verkligen fått, ja det får sin plats verkligen. Och sen det här, det är lite tjatigt att man alltid ska mässa om brittiska skådisar, men det är bara så här.
Som vanligt under all kritik.
Det är bara ännu en gång, liksom varenda liten fjuttig bifigur är bara så självklart jävla bra. Sen finns det ju lite stjärnorna, så här, polis, han som leder utredningen, han spelas av Hugh Bonneville som var pappan i Downton Abbey.
Världens snällaste feodalherre.
Ja, kanske också världens minst trovärdiga feodalherre. En annan stor roll spelas av Jack Lowden, och det är han som är den här unga hjälten River Cartwright i Slow Horses. Ni vet han,
just det,
som är väldigt charmig. Och här är han, på den andra, här är han på den mörka sidan. Här är han skurk. Men alltså The Gold i TV4 Play, jag tycker den är värd din, er, allas tid. Och den har tydligen fått klartecken för en ny säsong också.
Får jag fråga, såg du den på TV4 Play med alla reklampauser?
Nej, alltså jag har ett abonnemang nu som gör att jag, på grund av mitt sportintresse också. Ja,
så lyxlirare.
Ja, så nej. Nej, men alltså du vet ju att det fanns ju en serie som, det har vi pratat om, som jag gjorde ett försök att se på vanlig TV4.
Ja. Varför bad de inte Evans?
Just det. Som jag tyckte verkade jättecharmig, men jag stod bara ut, det, liksom efter första reklampausen så kände jag bara, nej, det här får vara. Det var innan jag hade, nu kan jag kanske se den när jag har TV4 Play.
Mm. Om den ligger kvar, men det kanske den gör.
Nej, det vet jag inte. Men det var i alla fall, jag stod inte ut. Det var ju extremt långt.
Nej, men alltså jag är så glad över att det var så här, därför att då stämmer min världsbild. Det skulle ha förvånat mig så enormt om du hade sett 6 avsnitt med långa så här.
Nej, du är inte klok.
I alla fall, mitt tips, det är en miniserie på Prime, alltså Amazon Prime. Expats heter den. Handlar om rika människor och inte så rika människor i dagens Hongkong. Eller kanske Hongkong för ett 10-tal år sedan. Därför att det här bygger på en roman, och det har ju hänt en hel del de senaste åren. Och det här politiska spelet finns inte med alls. Eller det yttre politiska spelet med demonstrationer och sånt där. Det har inte påbörjat sen. I alla fall, Nicole Kidman, hon är Margaret. Och hon är en välbärgad, alltså inte direkt lyxhustru. Alltså hon har fått avbryta sitt jobb, förstår man. Därför att hon har flyttat till Hongkong med sin man. Hans jobb har flyttats dit. Och de drar in mycket pengar. Och hon är djupt olycklig. Hon sörjer sin yngsta son som har försvunnit och nästan helt säkert är död. Och ja, det här är ytterligare en streamingserie där Nicole Kidman är ledsen och rik. Det är nästan det första som nämns när man läser om den i recensioner i anglosaxiska länder. Så är det, ja, nu är hon ledsen och rik igen. Lite grann som hon var i Big Little Lies och The Undoing, och det finns flera exempel på det här. Men skulle jag säga, lägg det åt sidan, därför att det här är bra. Det börjar starkt i första avsnittet. Det blir hela tiden bättre. Man går djupare in i de här människorna. Och apropå, jag tänkte på det när du pratade om Gold, att det finns ett klassperspektiv i den här serien. För det här är då inte bara Margaret, utan hennes grannar och liksom folk omkring dem. En del är stenrika från början, men många är så här övre medelklassmänniskor, välutbildade, som nu har hamnat i ett läge där de är i ett helt annat land och har tjänstefolk. Någonting som de inte är vana vid. Chaufförer och barnflickor.
You do like red food. Berries are red, ketchup's red.
No, I'm a chauffeur. No, yeah.
Do you want me to cook some chowfan?
No, we're not running a restaurant. They can't just order food like we work for them.
But Essie does work for us.
Hey, Essie is here to help us, not to pamper you.
Sige na, kainin mo na yan. Luto ng mami mo yan. Masarap yan.
It is disgusting.
Just eat your dinner.
I don't want to.
All right, this is ridiculous, Gus. It really is. Come on, honey. I'm gonna count to three.
Det blir inte bekvämt. Det är någonting, jag hatar det här ordet, men någonting skaver. Det är en återkommande grej som det att Margaret säger om sin nanny, eller någon säger om en annan att ja, men hon är ju en del av familjen. Och då finns det alltid någon granne till han som säger att nej, det ska du inte tro. Det ska du inte tro, de är inte en del av familjen. Och sanningen är ju att det är både och. De lever ihop under samma tak år efter år, men det är både i familjen och inte i familjen, och man kommer inte till rätta med det här. Och framförallt så finns det ju någon som betalar en annan, så att det finns någon som alltid har rätt.
Men det blir inte Parasite.
Nej, det blir inte, alltså det är inte den typen av urspår. Nu ska jag säga att det är två avsnitt kvar, så att jag menar, teoretiskt sett så kan det bli Parasite, men det kan nästan lova att det inte är, för det är inte en satir på det sättet, utan det är en ganska nyanserad karaktärskildring som återigen hela tiden fördjupas. Men den tar upp de här, liksom, den här problematiken som då inte är vår eviga spotkopp Downton Abbey. där finns den inte. Men det här klassperspektivet, det är liksom en detalj. Alltså man får verkligen en bild av livet i Hongkong. Och jag har varit i Hongkong, visserligen bara i 3 dagar. Men det är ett spännande ställe och det är en spännande miljö. Och regissör här, det är samma regissör till alla avsnitt, det är Lulu Wang, om ni kommer ihåg henne, The Farewell.
Ja, just det. Åh, den gillade ju jag.
Och du kommer känna igen det här, alltså hon är ju väldigt, kulturkrockar are us, alltså hon är väldigt duktig på sånt, men hon är ju då kines-amerikan, så att hon kan se det från båda sidor. Man kan säga att det här är ju då ett mörkt drama, det är inte många glada miner, men samtidigt så finns det oväntat komiska inslag som det blir när kulturer krockar. Och de här relationerna, de är komplicerade och de blir bara krångligare, och jag kan inte vänta på att se hur det slutar. Sen ska jag bara tillägga att det här kan man inte se på, lustigt nog, eller ja, kanske inte så lustigt, om man bor i Hongkong. Tydligen, jag har läst mig till att det finns, jag har inte kommit dit än, men det finns en mycket mild kritisk replik om regeringen i Peking. Och det gör att trots att serien var inspelad där och tillåten, och de tog gärna emot de amerikanska pengarna, nej, den får inte visas där.
Kan man säga att de är lite snarstuckna i Peking?
Jag tror att vi kan vara så kontroversiella. Vi tar bladet från munnen. De är snarstuckna i Peking. Mm. Men ska jag då säga, vi kan ju se den. Och det tycker jag att vi ska. Jag gör det ju redan. Men gör det ni med. Expats på Prime. Johan?
Jag har sett en biofilm som i likhet med Lärarrummet hade premiär i fredags den 16. Återigen, i likhet med Lärarrummet, så var den här sitt lands Oscar-kandidat. Alltså den var Danmarks kandidat till Oscar. Men den här filmen, Bastarden, kom inte hela vägen.
Nej, de har någon slags utgallring när det är kanske 15 filmer kvar. Den tog sig så långt, men sen så, den är inte nominerad.
Däremot då en tidigare film av regissören Nikolaj Arcel, Royal Affair, också med Mats Mikkelsen som är Bastarden och med Alicia Vikander. Den blev ju nominerad.
Och alldeles utmärkt, rekommenderas.
Ja, den tyckte jag också var bra.
Ja. Mm. Och han har ju haft en lite svajig karriär sedan dess. Han var ju bland annat regissör för en Stephen King-filmatisering som jag inte har sett, men som tydligen gick alldeles åt skogen.
Vad heter den?
The Dark Tower.
Ja, den hade jag oturen att se. Nej, den var inte lyckad. Men jag tror att det var, kanske inte var hans fel. Det var liksom ett stolleprojekt. Men ändå, vilken tråkig film.
Men nu är han tillbaka i Danmark och i väldigt god form. Och en sak som jag gillade väldigt mycket med den här filmen, jag nämnde ju att det fanns lite västernanstrykning i Lärarrummet. Den här filmen är nästan en västern. Fast alltså Heden, Gyllenska Heden, är liksom prärien. Och Mats Mikkelsen spelar en före detta soldat, en nybyggare som ska odla upp den här ödemarken. Och bekämpa skurkar och alla möjliga liksom folk som vill hindra honom.
Ludvig Kaling, välkommen till Helgos.
Du vill försöka dyrka heden.
Jag vill bygga kongens första koloni där ute.
Det är fantastiskt det du är igång med. Jag får redan en känsla av liv här ute.
Heden är Guds natur i all sin prakt. Varför kastrera ett vilt bäst bara kan vara fritt?
Han har Gud netop inte satt människor på jorden för att skapa civilisation.
Gud är kaos. Livet är kaos.
Nej, krig är kaos. Men vinnaren är den som kan finna ut att kontrollera kaos.
Det är min jord.
Det är kongens jord. Jag arbetar för kongen.
Hold op med at tale om kongen, som om du kender ham. Han ved ikke engang, du findes. Og du kommer til at lykkes med at bygge din koloni derude?
Ja.
Hvis du bekriger ham, så risikerer du alt. Schenkel stopper ikke, før han er vundet.
Jeg har brug for dig.
Du vil bare have din adelige titel, så du kan mænge dig med de fine folk.
kan man kalla det för Jylland, Texas?
Ja, det kan man säga, och det är till stora delar en western, och till min stora glädje till stora delar en John Ford-western. Det finns till och med rena bildcitat, alltså två av de allra mest klassiska Ford-bilderna. Dels den här med en låg horisont och en gigantisk himmel med enorma dramatiska moln är återkommande. Och sen den förmodligen näst mest klassiska Ford-scenen, en totalt liksom plan öde prärie med ett kors där någon knäböjer. Den scenen är också med.
Hur är det med dörrar? Står folk i siluett i dörröppningar?
Jep, i timmerhus.
Men Göran, nu när du frågar så där, för du har ju faktiskt precis som jag också sett.
Jag har sett det, men jag har inte sett det med de här John Ford-glasögonen, så att jag kommer inte omedelbart ihåg, men det gör naturligtvis Johan.
Ja, jo.
Sen är ju det här då inte en renodlad western, utan det finns ju väldigt, väldigt starka drag av melodram också. Att det här är ju verkligen en film som tar i. Alltså, hjälten Mads Mikkelsen, han är liksom, han har ju det här utmejslade ansiktet som huggit i sten. Han har en ofattbar beslutsamhet. Och hans antagonist, den här adelsmannen som äger marken och vill hindra honom. Alltså, det finns ju ingen liksom nattsvartare skurk. Nej. Någonsin, tror jag.
Han slår någon slags ja. Världsrekord i ondska.
Han skulle kunna tvinna osynliga mustascher. För att då ta mitt snabba intryck av den här filmen, så är framförallt det jag tänker på är mer de melodramatiska inslagen nästan än västern. Men du har helt rätt i att det är en västern. Men det jag minns framför allt, eller det intryck jag tog, det var att det var en supermelodram. Men det är ju i den här vilda miljön, så att det känns nästan som någonting, någon så här Technicolor galet, alltså som den där filmen som David O. Selznick försökte bräda sin egen Borta med vinden med, så här, Duell i solen, Duel in the Sun, som är bara skvatt galen. Och den här drar lite grann åt det här hållet, alltså de sparar ju inte på effekterna. Nej, eller nej. Våldet.
Nej, alltså det här är en film som tar i på alla plan, alltså allt är stort, alltså även bildformatet, det är ju liksom super widescreen, och det är mäktigt. Men alltså en sak som jag verkligen gillade med filmen är att det är verkligen ingen liksom lek med genre. Det finns inte ett spår av ironi eller att man tar någonting med en klackspark, utan den gör det här som man ska göra en melodrama. Alltså rakt av, ja, gravallvarligt får man väl säga.
Ja, alltså jag håller med dig. Och jag, när jag satt och såg den på samma biograf, tror jag.
Jo, där, vi var på samma
där vi såg. Jo, men ja. Där jag såg Stockholm Bloodbath. Har jag
ja, gudar. Jag,
och nu kanske det är en orättvis jämförelse, men jag tänkte just, för den här filmen, den är ju, alltså den är så gammaldags i god bemärkelse, tycker jag. Och just det här som du säger, det är inget, liksom, inget ironiskt, det är verkligen allvar och så. Och den tar ut svängarna jättemycket, och det är mycket känslor. Men då satt jag just och tänkte på, för våldet har de ju gemensamt.
Absolut.
Men jag kände bara så, fan vad skönt det är, för här liksom bryr man sig ju. Eller jag menar, det var ju sådär, jag var medryckt och allting, medan jag, som ni vet, Bloodbath satt och liksom var rätt uttråkad av det här just eviga, ironiska, som jag tyckte bara tjatiga och tråkiga.
Plus att det finns någonting ganska hänsynsfullt mot publiken i den meningen att Mads Mikkelsen, som är då huvudpersonen naturligtvis, man får inte riktigt komma honom nära. Alltså han är ganska gravt osympatisk. Han tar ju en massa beslut som kostar hans omgivning mycket. Han är bara totalt, han är också en fanatiker. Han är ju lite grann som fröken Novak, att han har sina principer och han är beredd att låta andra lida för dem. Det finns någonting kul med det, att han är inte någon ofelbar hjälte, utan han kommer inte till oss, utan vi måste komma till honom.
Ja, och där du säger att alltså, de jobbar i det är verkligen grovhuggna figurer. Alltså på det sättet är det lite sådär folksaga eller skillingtryck.
Och just det här som är en väldigt effektiv berättarmetod, om man tar bort det med vinden, som också är liksom det här episka, som också har en djupt osympatisk huvudperson. Alltså Scarlett O'Hara, hon är liksom inte trevlig på något sätt. Och det är inte han heller, men de blir fascinerande delvis på grund av det. Att man undrar, vad får dig att funka? Varför gör du så här?
Ja, och så är det ju naturligtvis. Det är ju spännande att följa en person som kämpar mot oerhört svåra odds med en vilja av järn. Alltså man får ju något så sympati för honom i alla fall.
Som aldrig vill gå hungrig igen.
Nej, precis. Och den här filmen heter alltså Bastarden, hade premiär i fredags. Och eftersom det är en aktuell biofilm så sätter vi betyg. Och det får ju jag göra ensam då. Nu har jag en känsla av att det inte råder någon stor enighet. Men för mig är det här en 4.
Ja, jag hade nog satt en stark 3, men det är inte så att jag liksom gråter öppet över en 4.
Och vad jag skulle ha satt, det tar jag med mig i graven. Nej, usch, vad läskigt.
Ja, men Sigge, kan man
rycka så här dödsångest.
Jag tar inte mer i graven imorgon bara.
Ja, men Sigge, kan man rycka betyget ur dina döda kalla händer?
Som ett gevär ur Charlton Heston.
Ja. Nej, men jag hade i alla fall inte tråkigt, kan jag säga.
Nej, verkligen inte.
Då är det dags att säga hej då. Programmet är slut. Niklas Runsten har redigerat som vanligt. Det är vi glada för. Kolla in vår skoja Facebook-sida. Alltid mysig. Och dessutom med som extra lök på laxen C.G. Karlssons superlista. Över allting som vi nämner.
Ja. Åh, vad härligt. Åh, jag vill bara hem och skriva.
Och så kan vi väl flagga för att det är Patreon-avsnitt på gång också. Håll utkik efter det.
Ja, programmet fortsätter för de som vill. Och är så väldigt snälla att de stöder oss på Patreon. Den här gången så ska vi prata om Saltburn.
Ja, en film som faktiskt har efterlyst av en hel del av. Och det är lite en request från våra lyssnare, kan vi säga.
Ja, mycket omtalad och omdebatterad i USA där den gick på bio. Här går den på Prime. Man kan väl säga att det är lite grann Brideshead Revisited, men med mer narkotika och naket. Ja, ska bli kul att prata om den i alla fall. På Patreon, som sagt. Men för nu, som man säger. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Los!